Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Det var den 16 augusti 1998 och sommarlovets sista dag när den 4-åriga Kevin Hjalmarsson hittades avliden på en lastpall vid Kyrkvikens strand i Arvika. Två bröder, då 5 och 7 år gamla, anklagades för brott och påstods ha erkänt mord. Men omständigheterna runt fallet har gjort att man nu frågar sig om det verkligen var bröderna som dödade Kevin. För vad var det egentligen som hände den där ödesdigra dagen den 16 augusti 1998? Och var bevisen mot bröderna verkligen tillräckliga? Du lyssnar på Mystiska fall med mig, Malin.
Och mig, Sofie.
Vi finns nu också på Patreon, där du kan lyssna reklamfritt på alla avsnitt endast för Patreon. Du får dessutom tillgång till alla avsnitt tidigare än alla andra. Innan vi börjar hoppa in i dagens avsnitt, Sofie, så måste vi börja med att säga att vi har fått vårt första samarbete tillsammans med BookBeat. BookBeat är alltså då en appbaserad tjänst och består av ett e-boksbibliotek på över 800 000 titlar. Det finns massor av kategorier, allt från spänning, personlig utveckling och barnböcker. Vi kan nu erbjuda nya kunder ett exklusivt erbjudande. Om man använder sig av rabattkoden Mystiska fall i ett ord vid registrering får man lyssna gratis i hela 50 dagar. Och såklart kan man avsluta sina 50 dagar precis när man vill. Antingen så går man in på bookbeat.se och registrerar sig därigenom. Eller för smidighet så kan man följa länken i vår beskrivning. Vi är supertaggade och hoppas att du också är taggad. Och tack på förhand.
Och vi säger tack så mycket till BookBeat.
Verkligen. Jag tänker att vi kan börja prata om dagens fall då. Och dra händelseförloppet lite i korta drag, tänker jag att vi kan börja med. Kevin då, som skulle fylla 5. Lämnade sitt föräldrahem vid 4-tiden på söndags eftermiddagen för att gå ut och leka med andra barn i bostadsområdet Dottervik i Arvika. Han såg sista gången vid liv av sina kompisar runt 5-tiden. När hans mamma började leta efter honom 8:30 var han försvunnen och hon tog hjälp av Kevins morföräldrar som också bodde i området för att leta efter honom. 8:15 hittade morfar Kevin livlös ovanpå 2 lastpallar i vassen i Kyrkviken, några 100 meter från föräldrarnas bostad. Inledningsvis trodde polisen att det var en drunkningsolycka, men skadorna på kroppen fick dem att begära en utvidgad rättsmedicinsk obduktion. Rättsläkaren fann då att Kevin utsatts för sexualbrott och sen mördats. En kartläggning av vad tidigare kända sexualbrottslingar i området befunnit sig vid tillfället gjordes. Snart efter det inriktade polisens utredning på att det var barn som hade dödat Kevin. De menade att Kevin hade dödats vid en brygga med en pinne som tryckts mot hans hals så att han kvävdes. Efteråt ska Kevins kropp utifrån denna hypotes ha flyttats 30 meter från den förmodade platsen för dödsfall till vattnet i Kyrkviken. Hur hans kropp kan ha hamnat där är inte fastställt. Det fanns inga släpmärken på marken och inte heller några märken på Kevins kropp som styrker den här teorin.
Nej, alltså jag tycker det är intressant det här med att det inte finns några släpmärken och inte heller några märken på Kevins kropp som styrker det här med att han ska ha flyttats så. För varför har de varit så inne på det spåret? Det kan jag inte förstå riktigt. Det med att han ska ha mördats då på ett ställe och sen tagits till ett annat. Varför kan han inte lika gärna ha dött där han hittades, tänker jag?
Speciellt då med tanke på att de inte har hittat några släpmärken.
Nej, det är det jag menar. Och sen då om de har varit så inne på att det ska vara barn som har dödat Kevin, så kan ett barn bära ett annat barn 30 meter?
Mm, precis. Tveksamt, va?
Ja, det känns ju väldigt tveksamt, tycker jag.
Speciellt så små barn då som det här faktiskt handlar om.
Om vi ska prata lite om första utredningen som gjordes här. Polisen förhörde ju totalt 482 personer, varav väldigt många var barn. Och en av de här personerna var en av Kevins lekkamrater som var 5 år gammal. Han hade berättat för sina föräldrar att han hade sett något, så de tog honom till polisen i tron om att han var ett vittne. Men snart så riktade polisen istället sina misstankar mot den här pojken och hans 2 år äldre bror. De anklagades för brottet och ansåg sedan ha erkänt sig skyldiga till mord. Men eftersom de var barn och därmed inte kunde straffas, så dömdes ju aldrig pojkarna för mordet och var därmed i juridisk mening endast skäligen misstänkta. Fallet betraktades ju här efter som löst och barnen blev omhändertagna av sociala myndigheter. Och det tänker jag ju så här, okej. Vad berättade han för sina föräldrar?
Som gjorde att misstankarna istället blev att han har mördat Kevin.
Ja, och sen hans bror också. Vad var det han liksom berättade som gjorde att de blev så säkra på att det var just de som hade någonting med att göra?
Det hade varit otroligt intressant att höra.
För jag tänker om det var så här att de sa att de hade sett någonting till en början, tänker man. För jag har väldigt svårt att tro att han kom och bara, jag har mördat någon. Jag tänker att han kanske har berättat att han har sett någonting. Men man får ju återigen inte glömma att det handlar om en 5-åring och en 7-åring. Och små barn kan liksom se saker som inte finns på riktigt. Så jag tycker det låter väldigt så här flummigt. Att de bara verkligen så här greppar det direkt. Ja, men då är det de som har gjort det bra, då vet vi det här typ. Och det kommer ju vara återkommande i den här utredningen.
Det kan man väl säga utan att ta i, tänker jag. Det här är ju ändå ett av Sveriges absolut största rättsskandal av en anledning, om man säger så.
Ja, precis. Så det är, man förstår ju bara, man hör det så förstår man ju att det är väldigt mycket att ta i här. Som får en att frågasätta lite hur det faktiskt gick till.
Verkligen.
Så om vi backar bandet lite här nu då, hur gick egentligen de här förhören med bröderna till då?
Mm, det är väldigt intressant.
Alltså de kunde ju sitta i otroligt långa förhör. Det finns ju klipp att se från de här förhören i dokumentären Dokument inifrån fallet Kevin på SVT Play. Och vi vill ju även passa på att tipsa om e-boken Berättelsen om Kevin-fallet, familjens egna ord om den stora rättsskandalen hos BookBeat. Där man får höra bröderna och deras familjemedlemmars egna ord om den här skandalen och hur den förändrade deras liv. Men i de här förhören då, som man kanske förstår själv, så är det ju otroligt svårt att få någonting vettigt ur pojkarna. Man vill ju påminna folk igen då att det här är en 5- och en 7-åring. Liksom tänker själva in i situationen att hamna hos polisen i ett förhör kring en död pojke och polisen är redan inställd på att du är skyldig och ställer frågor kring hur allt har gått till väga och förväntar sig liksom att du ska ha en sammanhängande historia. Och då blir det ju mycket frustration från polisens håll när det inte blir så.
Och dessutom då väldigt ledande frågor.
Ja, bara egentligen ledande frågor skulle jag säga.
Och de får ju inte ha med sig sina föräldrar till exempel. Så polisen kan ju i princip behandla de här barnen hur som helst. Det är inte någon som är där och kan säga något annat.
Nej, precis. Och det som vi säger då, det är liksom väldigt, väldigt ledande frågor. Det är inte så här, kan du inte berätta om dagen, utan det är ju så här, hur mördade du Kevin?
Verkligen, alltså bokstavligt. Alltså
ja, alltså det är på den nivån liksom. Båda bröderna, de fumlar ju mest omkring, ni vet, som ja, barn gör. De frågar efter sin mamma och säger otaliga gånger att de vill åka hem. Och de gråter och blir väldigt otåliga. 7-åringen frågades vid ett till ut över 4 timmar. Och under det här förhöret så ber han om att få avsluta så att han kan få åka hem hela 61 gånger.
Under 4 timmars period?
Ja.
Herregud.
61 gånger sitter någon och gråter och säger att de vill åka hem.
Och de bara maler på, maler på, maler på.
Ja.
Ja.
Men då också vid enstaka tillfällen så säger de kanske någonting som polisen snappar upp. Men det är oftast osammanhängande saker som inte alls stämmer överens med det verkliga fallet och dess omständigheter. Kan det vara så att de helt enkelt har snappat upp saker som de kanske har sett på TV eller film omedvetet?
Mm. Eller hört någon säga eller prata om.
Så återigen, de greppar ju verkligen efter minsta lilla de får höra. De bara, vad sa du nu? Vad sa du nu? Och minsta lilla grej. Låter det här som en fair sak att utsätta barn för, tycker man?
Nej.
Tycker jag absolut inte.
Där är vi nog väldigt överens, du och jag.
Mm. Och jag tror att väldigt många med oss faktiskt.
Ja, jag skulle tro det.
Alltså, det här är barn det handlar om.
Mm. Man kan inte säga det några gånger.
Nej, man kan ju tro att det är vuxna människor som ska få höra så här, nej. Det är två små pojkar som gråter efter sin mamma, liksom.
Ja, fy fan. Jag tänker, du var inne lite på Dokument inifrån där ju.
Mm.
Den här dokumentären som finns att se om Kevin. Jag har gjort lite freebasade anteckningar. För jag har ju kollat om den här dokumentären inför det här avsnittet. För att vara så purfärskt som möjligt.
Yes.
Så jag tänker att jag kan väl läsa upp det jag har antecknat här. Vid en granskning av mordplatsen så hittas en avbruten pinne som de av någon anledning, oklart hur, tror är kopplat till Kevins död. De tar i alla fall fingeravtryck på den här pinnen och fick fram ett fingeravtryck som de då tog in massor av människor på för att se om fingeravtrycket stämde överens med fingeravtrycket på pinnen. Där ibland togs de här två bröderna, Christian och Robin, in och fingeravtrycket, hör och häpna, matchade inte. Polisen lyckades sedan inte koppla pinnen till vare sig Kevin eller någon annan. Och att den här pinnen skulle ha varit mordvapnet verkar ju då bara ha varit en gissning. Pinnen låg där nära brottsplatsen avbruten och polisen verkar direkt ha tänkt, ah, en bruten pinne, där har vi mordvapnet. Man lyckades inte heller hitta någon annan form av teknisk bevisning på mordplatsen. Utan hela fallet löstes baserat på brödernas då påstådda erkännande.
Och återigen då, när du nämner den här pinnen. Så de greppar ju efter minsta lilla sak de hittar. Och bara, nej men den här pinnen, oj men den måste ju vara mordvapnet.
Ja men det är verkligen så man tänker att de måste ha tänkt.
Ja, vadå en pinne?
En bruten pinne, är inte det ganska vanligt på marken och i skog, eller?
Ja, och att barn leker med det är väl jättevanligt.
Mm. Jättekonstigt bara, tycker jag.
Mm.
Det krävdes ju då också som sagt 30 förhör innan bröderna erkände att de hjälps åt att mörda Kevin, vad som då var Robins för övrigt bästa kompis. Hur de här förhören har gått till har aldrig riktigt förklarats av polisen. Det är väldigt konstigt att de har fångat allting annat under förhör men inte erkännandet.
Inte erkännandet, alltså det viktigaste som finns i en hel utredning.
Mm. Det har de inte filmat.
Nej.
Förhörsledaren som förhörde barnen heter Ingrid Harrison. Hon säger att pojkarna kom in på stationen och sa att de hade sett något och att de hade något att berätta om det. Ingrid säger också i samma mening att hon kände att det var någonting som inte riktigt stämde. Många förhör gjordes som sagt och drygt 2 månader senare hade bröderna då alltså erkänt att det var de som hade mördat Kevin. Det rekommenderades att barn i den här åldern ska förhöras en gång. Christian och Robin förhördes minst 15 gånger var.
Det är verkligen som att de har gått ifrån allt sunt förnuft i den här utredningen, tycker jag.
Mm.
Alltså, de har verkligen varit så himla inne på att de här två är det och så är det bara. Punkt slut. Och utifrån den teorin så har de bara, nej men vi struntar i allt som har med liksom, vi struntar i att det handlar om barn, utan vi bara matar på här. Vi ska få ett erkännande från de här två.
Allt annat som finns runt omkring, det skiter vi där, de här två, punkt slut.
Ja, alltså det är verkligen så man tänker.
Mm. Det är så de har lagt fram det.
Ja, det är ju bara så det går att tolka det, tänker jag.
När förundersökningsledaren för det här brottet, Rolf Sandberg, i dokumentären visar brottsplatsen i dokumentären och förklarar vad pojkarna i sista förhöret, när de erkände, sa, så berättar Rolf. Pojkarna sprang ner här, och här eskalerade bråket och man använde ganska grovt våld och pinnar. Till slut blev Kevin strypt och dog. Efter att han hade dött forslade man pojken en bit åt det hållet och la honom ut i vassen på en lastpall. Men, när man frågar de som faktiskt höll i förhören så är historien en helt annan. Barnen hade inte alls sagt vi har gjort det här. Utan det var bara små fragment i deras historier som man pussade ihop. Och på så sätt kände de att det var ett form av erkännande.
Mm, exakt. Mm. De har verkligen suttit där och bara, nu sa han någonting som vi kan koppla ihop med det här som han sa för 3 förhör sen.
Så de här orden vi har gjort det här har aldrig någonsin kommit ur deras mun. De har alltså pusslat ihop ett erkännande. Alltså det är sinnessjukt.
Ja, man hittar inte ens ord.
I alla fall, allt som pojkarna någonsin säger i alla sina förhör har visat sig vara sånt som inte kan passa in på mordet. Ändå, trots det, så är de i 18 år huvudmisstänkta för mordet på Kevin. Och så går det vidare lite i dokumentären och så får man veta att familjen till de misstänkta pojkarna hade en annan familj över på middag i mordkvällen. Och den familjen har därmed alibi för att ingen av pojkarna i mordkvällen var nere i platsen där Kevin bragts om livet. Den historien har båda familjerna hållit fast vid hela tiden. Tilläggas kan också att de sammanlagt 14 förhören som hållits med den här familjen har lagts åt sidan. Istället bestämmer sig polisen för att förhöra pappans sambo Eva, det är alltså pojkarnas bonusmamma, och frågar henne om Christian var blöt när han kom in efter leken den här dagen. Ingen har vittnat om det, och först minns inte Eva någonting om några blöta kläder. Men efter en liten stund säger Eva att hon ser händelsen framför sig som i en dimma, och till slut är hon helt övertygad om att Christian visst hade blöta byxor när han kom in efter leken. Hon påstår att hon var sönderstressad och att det var därför hon svarade så. Tilläggas på det här då också att Eva fick åka in till psykakuten efter otaliga gånger som hon varit med när barnen förhörts. Ja, det säger väl en del kanske om den pressen de fick utstå, tänker jag.
Ja, exakt. Och sen i sådana situationer som du säger, alltså då känner man ju sig liksom, jaha, men det är det här du vill höra, men då säger jag det, för jag orkar inte, jag är helt utmattad liksom.
Till slut vet de ju inte ens vad de själva säger längre. Pappan, som heter Veine, åker också in på psyket efter ett tag. Polisen tillåter honom inte att träffa sina barn. Polisen däremot tar ingen hänsyn till hans mående och fortsätter att förhöra honom även på psyket. Ja. Och en natt i mitten på oktober när Veine har fått narkotikaklassade sömnmedel tycker han sig minnas att Christian på mordkvällen kom in och ritade en teckning. Den ska då tydligen ha föreställt Kevin i vattnet vid flytbryggan.
Alltså den här teckningen tänkte jag på nu när du berättade om det här.
Mm.
Eller ja, nu sa du ju förresten att det var samma kväll. Jag tänkte om det var efter att han hade fått veta vad som hade hänt med Kevin. För då kan han ju bara rita någonting från liksom trauma som uppstår. Att hans kompis är död.
Och sen då när du pratade lite om förhören här så får man också se man får se ganska många klipp från de här förhören. Men i ett av förhören så frågas Robin hur man mördar Kevin. Och då säger Robin, tar en kniv i magen. Kevin utsatte sig dock aldrig för något knivvåld. Men om man frågar ett barn, varför man nu skulle fråga ett barn hur man dödar någon för det första. Bara en sån grej är ju helt jävla absurd, men ja. Mm. Barn kopplar kanske skada ofta med en kniv till exempel.
Ja, alltså så tänker jag också. För jag tror att från väldigt tidig ålder så får man lära sig att okej, knivar är farligt. Det leker man inte med. Det händer dåliga saker med knivar. Och när de dessutom vet att han inte har utsatts för knivvåld, så man kan inte lägga för mycket tyngd i sånt. För det är ju liksom, det stämmer inte överens med vad som har hänt.
Jag tänker att vi kanske kan glida in lite på då vad man har för bevis i den här utredningen egentligen. Kevins skor och strumpa hade hittats bakom en röd bod där teknikerna också hittade en avbruten gren. På grenen fanns avtryck från insidan av en barnhand och säkrade hårstrån. Man vet inte om hårstråna tillhörde Kevin. Det togs aldrig fingeravtryck eller hår för DNA på Kevin. Vad bra! Mm. Man upptäckte heller inga släpspår varken på marken som sagt eller på Kevins kropp. Utifrån arbetet med dörrknackningar som polisen gjorde fick man veta att minst 6 personer i Dottervik hade hört skrik vid 18-tiden under den kvällen Kevin dog. En kvinna uppgav att hon trodde att det var en annan kvinna som var på att bli misshandlad och stängde dörren för att hon tyckte att det lät så otäckt. Ja, det kan man väl göra om man vill. SvD.se har då gått ut med en artikel med 3 kraftfulla spår som pekar åt andra håll än mot de två misstänkta bröderna i utredningen där det står så här. Den första punkten då. Samma dag som Kevin mördades, alltså den 16 augusti 1998, hade den lilla pojken enligt rapporten sett tillsammans med eller i närheten av flera av polisen dokumenterade pedofiler. Enligt rapporten hade en känd pedofil till och med hållit pojken i handen när de båda gick över en gata. Polisen kände också till att en av pedofilerna hade fotograferat barn och inte kunde krama ett barn utan att begå övergrepp. En av pedofilerna som bodde i området dömdes senare till 5 års fängelse sedan det visade sig att han utsatt en 3-åring för sexuellt våld. I rapporten beskrivs hur rättsmedicin i Linköping som undersökt Kevins kropp inledningsvis uppgett att skadorna på Kevins kropp var ett resultat av sexuella övergrepp. Men tekniker avfärdade enligt rapporten på ett tidigt stadium pedofilspåret och menade bland annat att en pedofil inte skulle ha lagt kroppen helt öppet på en lastpall i vassen utan gömt den bättre för att inte bli avslöjad. Alltså, ja.
Och man skrattar för att det är ju bisarrt att ens höra vad då brukar.
Ja, men jag blir knäpp alltså.
Är alla pedofiler likadana?
Ja, tydligen.
Som sagt, man tappar ord nästan.
Ja, för att fortsätta här då med att tappa ord så.
Mm.
Och den rättsmedicinska bedömningen förändrades. När rättsmedicin i Linköping inledningsvis hade hävdat att Kevin utsatts för sexuella övergrepp var detta delvis baserat på upptäckten av en vit vätska på kroppen. Men enligt rapporten ska denna vätska vid en närmare undersökning ha visat sig komma från en salva som läkaren på sjukhuset i Arvika använt när han skulle mäta Kevins kroppstemperatur. Ja.
Men alltså, ja, vad är det här för utredning?
Ja, det är ju en av Sveriges största rättsskandaler av en anledning då, kan man väl säga.
Och det förstår man ju ganska snabbt.
Ja.
Alltså, herregud.
Och så avslutningsvis så står det så här då. Pedofilspåret ledde dock ingenstans, men hade hunnit skapa oro i området. Rykten hade tagit fart och polisen blev enligt rapporten rädd att folk skulle ta saken i egna händer och attackera misstänkta pedofiler i trakten. Punkt nummer 2 här då. Under polisens utredning ringde en förälder till en av Kevins vänner och berättade att Kevin hade ringt på deras dörr dagen innan han försvann. Denna familj hade redan tidigare kontaktats av polisen men hade då inte kommit ihåg något av Kevins besök enligt rapporten. Nu ringde pappan i familjen och berättade att hans söner 5 och 7 år gamla, alltså Christian och Robin då, hade berättat saker som hade med Kevins död att göra. 5-åringen, som då var en av Kevins bästa kompisar som sagt, berättade att han hade sett mördaren döda Kevin med en kniv och sen sparkat ut honom i vattnet. 5-åringens storebror intygade i sin tur att hans lillebror berättat för honom hur han hade sett Kevin mördas. Enligt brödernas pappa Veine och styrmor Eva var 5-åringen väldigt orolig efter händelsen och vågade inte sova ensam. Enligt rapporten namngav den 7-åriga brodern i senare förhör en annan utpekad mördare, en namngiven pojke från trakten. Polisen kallade då alla pojkar med det namnet som 7-åringen angav till förhör och en av dem passade enligt rapporten bättre in än de andra vid gärningsmannaprofilen. Arbetet med detta spår kommer att pågå en längre tid eftersom flera i utredningen nu var övertygade om att de har funnit gärningsmannen i denna pojke. Ingen kunde heller enligt rapporten redogöra för var Kevin hade befunnit sig vid 16-17 tiden dagen då han mördades. Och sista punkten här då. Sedan Kevins 5-åriga kompis efter en knapp vecka berättade att han hade sett Kevins mördare intensifierade polisen arbetet med barnspåret då. Pojkarna hade enligt rapporten samma kväll som Kevin dog sprungit hem och berättat för föräldrarna att Kevin låg i vattnet. Det var här jag menade att det där teckningen kunde spela in. De kan ju ha sprungit förbi där och sett honom, alltså det vet man ju inte. Men deras föräldrar ska då ha avfärdat pojkarnas berättelse och istället hade allesammans åkt för att fiska med vänner. Efter en vecka började barnspåren utkristalliseras trots att det mesta inledningen av förundersökningen hade pekat mot pedofilspåret. Enligt rapporten fanns bland annat en misstanke att ett helt gäng barn hade befunnit sig på platsen och hetsat varandra. Utredningen och de olika spåren fortsatte parallellt. Mängder av barn kom att höra, som sagt, några i sina hem, några på polisstationen för att minska föräldrarnas påverkan. Förhör med Kevins 5-åriga kamrat fortsatte. Han vallades med sin pappa på platsen, men pojkens uppgifter ändrade karaktär vid varje möte. Däremot kom en annan historia fram, och enligt rapporten ledde detta till att 2 tonårspojkar under en period misstänktes för mordet. I barnspåren figurerade sammanlagt 8 pojkar som enligt polisen har befunnit sig nära mordplatsen den dagen då Kevin dog. Men polisen slog alltså senare fast att det var de båda bröderna som låg bakom Kevins död. Med brödernas erkännande som grund, men utan teknisk bevisning. Erkännandena spelades ju som sagt aldrig in då.
Och sen så säger de lägger väldigt mycket vikt i att de har erkänt någonting, men bara fast hur mycket har ni pushat dem till att säga och hur mycket har ni lagt ihop själva i era huvuden?
Mm, det är verkligen så alltså.
Och sen som du säger här med vallandet också, att han ändrade hela tiden vad som hade hänt. Det bevisar ju bara på att han är lika förvirrad varför han ens är där och vad han ska göra på platsen.
Som i dokumentären så vallar de ju pojken i ett bostadsområde där han ska visa vart den här påstådda mördaren bor då. Så han går ju fram till ett lägenhetskomplex och pekar liksom på dörren. Men enligt dem då så finns det ingen på den adressen som kan ha mördat Kevin. Men vad vet de om det? Alltså egentligen, vad vet de om det? Det kanske visst är där inne.
Ja, precis. Det är liksom, de får såna här saker. När han till och med går och pekar på en dörr, då har de ju ändå något konkret att liksom ta i, eller vad man ska säga. Men ändå så gör de ingenting åt det tipset.
Nej, de bara borstar bort det.
Det säger ju hur inställda de har varit på att de är skyldiga helt enkelt enligt dem.
Mm. Jag tänker att vi också kan glida in lite på då vad som krockar med de här bevisen. Minnets otillförlitlighet gör det extra problematiskt att just förhöret då erkännandet skulle ha kommit fram inte filmades. I efterhand försökte man få lillebror att inför kameran upprepa vad storebror hade gjort, men misslyckades. Rolf Sandberg skrev en kort sammanfattning och försäkrar: när de berättade om själva händelseförloppet var de stenklara. Hur det hade gått till och vem som hade gjort vad. Men den stenklara berättelsen verkar stämma väldigt dåligt med fakta. Det sägs ju då att storebrorsan kvävde Kevin med en pinne. Men rättsläkaren ser det som ytterst osannolikt att de har klarat av det. Man har dessutom inte identifierat något mordvapen. Sen ska då bröderna ha släpat kroppen till fyndplatsen. Men alla, även Rolf Sandberg, är eniga om att det kunde...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Pojkarna inte klarar av själva. Dessutom fanns som sagt inga släpmärken på kroppen. Ingen har heller sett bröderna på brottsplatsen. Däremot har flera vittnen i många förhör berättat att de har sett dem hemma på gården. För att göra förhörsledarna nöjda har lillebror under de filmande förhören berättat om knivmord, knuffning, drunkning, men aldrig något som stämde med fakta. Sammanfattningsvis alltså, ingen teknisk bevisning, inga vittnen, inget erkännande. Dessutom verkar pojkarna som sagt ha alibi för den här kvällen. Vad var det mer som missades i utredningen då, kan man ju undra? Ja.
Allt.
Ja. I en artikel på Nyheter 24 till exempel den 24 augusti 2017 kan man läsa. Nu visade det sig ju då tydligen att polisen aldrig tog del av den tekniska analysen som gjordes på föremål från utredningen. Efter pojkarnas erkännande ska polisen nämligen avbeställt resultaten. Jag menar, så snälla rara. Sen blev det ju då omprövning av skuldfrågan i april 2017, alltså 19 år efter mordet, publicerade Dagens Nyheter en artikel som återigen granskade den här utredningen. Artikeln visar på en mängd oegentligheter i hur förhör och vallning av pojkarna genomfördes. Bland annat hölls extremt många och långa förhör, som vi vet. Något som experter på förhör av barn menar är kontraproduktivt och kan leda till falska erkännande. Det har vi också varit inne på ju. Bland annat menade psykologiprofessorn Ann-Kristin Cederborg att förhören stred mot redan då tillgänglig vetenskap och att man använde metoder som inte hade vetenskapligt stöd. Barnen utsattes även för hot och belöningar beroende på vad de svarade i de här förhören. Och frågorna var ju som sagt då väldigt ledande.
Bara den där grejen med att om de enligt polisen då svarade rätt, som de säger, så fick de belöning.
Alltså det är som att de har lärt en hund vacker tass.
Ja men typ så de menar ju alltså på riktigt. Ja men då finns det ju ett rätt och ett fel vad man kan svara på ett förhör enligt dem.
Exakt, de matar ju in barnen i det tänket liksom. Att okej, om jag svarar där de vill höra nu, då kanske jag får en godisbit.
Ja, alltså antingen liksom, alltså, ja men då kanske jag får en godisbit som du säger, eller så får jag träffa mamma. Alltså det är ju på den nivån. Och sen då den 8 maj 2017 så beslutade ju åklagarkammaren att återuppta den här förundersökningen. Och det var ju då genom, alltså med hänvisning till de här nya uppgifterna som har uppkommit i samband med Dagens Nyheter och den här dokumentärserien på SVT. Och då, Christian och Robin, de friades ju från alla de här misstankarna. Då de tidigare förhören hade bedömts vara otydliga, motsägelsefulla och inkonsekventa. No shit.
Sherlock.
Och sen återigen det här med, de pekar ju återigen på det här med att så små barn kan inte ha orsakat de här skadorna som Kevin hade. Som alternativ förklaring då så menade åklagaren att dödsfallet kan ha skett genom en olyckshändelse där Kevin klämdes ihjäl mellan de här lastpallarna som han sedan hittades på. Och det är ju också sån här grej. Man bara, okej.
Men är inte det väldigt konstigt då i så fall om han klämdes ihjäl, hur han hittades liksom på en lastpall?
Ja, det tänker jag också.
Han kan ju inte klämma sig ihjäl och sen bara flippas upp och lägga sig på den. Eller fattar du hur jag tänker?
Ja, precis. Och sen också så här, en olyckshändelse, okej. Men stämde en olyckshändelse på ett sånt sätt att det skulle ha hänt någonting med lastpallarna? Överens med hur han såg ut.
För nu när du nämner det, att det inte kan stämma in, så är ju det något helt annat mot vad som står i en artikel från Aftonbladet den 27 mars 2018. Där man kan läsa följande. Kevin låg på en lastpall i strandkanten. Längre upp mot land låg ytterligare två lastpallar sammanbundna med ett rep. Åklagaren säger att man genomfört en rekonstruktion där man fällt en av de två lastpallarna mot den tredje. Och så säger de då fortsättningsvis. De skador som fanns på Kevins kropp, punktformerade blödningar, stämmer väl överens med måtten på en lastpall. Det är ett mycket tänkbart scenario. Han säger också vidare att man inte har kunnat fastslå att Kevins skador uppkommit genom ett brott eller genom en olyckshändelse. Men det går inte riktigt ihop med att han hittas på en lastpall och man har klämts ihjäl.
Nej, så är det ju. Då är det ju att då har det ju inte, alltså det känns ju verkligen inte som en olyckshändelse, utan då har någon kanske gjort någonting med en lastpall på Kevin och sen lagt honom där, för han har inte hamnat där. För då borde han ju ha hittats klämd. Alltså förstår du vad jag menar?
Det finns...
Så det tycker jag känns väl lite, ja.
Jag lägger upp länken med bilderna till den här artikeln, tänker jag, i beskrivningen.
I ett uppmärksammat uttalande menade dock kriminologen Leif G.W. Persson. Persson, som vi vet.
Sen till honom, hej!
Att det är mer sannolikt att det var ett mord och att gärningsmannen var en 13-årig pojke som har dykt upp tidigare i de här utredningarna. Den här 13-åringen kände Kevin och sågs leka med honom samma dag som han dog. Och den här 13-åringen uppgav också falskt alibi i förhör. Och där, då ringer det lite klockor här för mig.
Mm. Ding, ding, ding.
Och sen är det ju också så här att den här 13-åringen skulle 9 månader senare gripas på bar gärning för en våldtäkt av en 3-åring i samma bostadsområde.
Åh, herregud.
Och åklagaren har då menat att det har inte gått att bevisa att han var inblandad i Kevins död. Mm. Men, give me a break, Kanu.
Mm. För det första...
Det här...
Det är upprört.
Ja, jag vet.
De har inte tagit DNA-profil på Kevin överhuvudtaget. Så de kan inte veta om det var någon annans DNA som finns. Eller kan de det? Som ens fanns på hans kropp.
Nej, det kan
de
inte.
De har ju ingenting att liksom jämföra med. Hur kan de ha menat att han inte var ansvarig eller liksom var inblandad i Kevins död då? Vad har de baserat det på?
Ja, det är lite det som gör mig också upprörd om det här.
En 13-åring, ursäkta mig, kan verkligen bära en 4-åring 30 meter.
Och sen också det här, det som gör att mina klockor dingar är att han har uppgett falskt alibi i förhör. Och göra det, det är liksom en medveten handling. Alltså det är en medveten lögn att göra det. Så vad döljer du?
Och varför gick de inte vidare med det? De bara borstar bort det från sina axlar.
Så ja. Det låter ju då, den teorin som Leif GV är inne på här, det låter ju, av allt vi har pratat om hittills i alla fall, det låter ju som den mest trovärdiga teorin.
Ja, alltså det här är en 13-åring som 9 månader senare greps på bar gärning för en våldtäkt av en 3-åring i samma bostadsområde som Kevin bodde.
Mm, exakt.
Ja, men alltså... Ja, herregud.
Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Det låter ju som påhitt att det är en film, men det här är riktiga människor och det är riktiga poliser och allting. Det är en riktig utredning. Det är ingen komedi, utan det är på riktigt så här det har gått till.
På tal om Leif G.W. Persson då. Han har ju varit med i Nyhetsmorgon den 27 mars 2018. Och i det här klippet så påstår ju han sig dessutom veta vem den faktiska mördaren är. Och jag tänker att vi kan lyssna på vad han sa i det här klippet.
Mm. Ja, vad ska vi säga om det här fallet så här många år efteråt?
Ja, det är ju ett utomordentligt konstigt fall. Va? Dels så har ju flera poliser som sköter det här, de har ju, och även åklagaren. Han blir till och med dömd för att han har olagligt avlyssnat. Telefonavlyssnat ett par minderåriga. Men den är utomordentligt uselt skött. Alltså. Det har fått konsekvenser. Dels har man pekat ut 2 oskyldiga småpojkar som inte har en susning om vad ens tant och farbror polisen vill att de ska säga.
Det kan vi verkligen slå fast.
Ja, det vill jag påstå att man kan. De har alibi och sådana där saker. Ja. Men sen har man ju också missat den sannolika gärningsmannen på ett sätt som för mig är obegripligt.
Men du har ju haft en teori kring det här mordet länge.
Ja, det är jag rädd för att den är korrekt, ja. Ja, det är inte så svårt att räkna ut vad det här handlar om. Om jag ska säga vad åklagaren ska säga nu klockan 1 då kommer han först att säga så här att han har under den här nya utredningen så har han delgivit en person en misstanke om brott, men den utredningen är numera nedlagd. Varför är den det? Ja, man har inte hittat någon avgörande bevisning mot den här personen. Han var minderårig när han i så fall skulle ha dödat Kevin och han vägrar att medverka. Va? Vem den personen är? Tänker jag naturligtvis inte säga, men det vet ju alla ändå, inklusive jag själv. Och anledningen till att han är så intressant, det är 4 omständigheter tillsammans med att man utreder Kevin. Han är väl den lite äldre barn som har närmast kontakt med Kevin. Han är 13 år, Kevin är 4. Och det där har tilldragit sig omgivningens uppmärksamhet. Man tycker att det där är inte riktigt friskt, att en 13-åring är så uppenbart förtjust i en 4-åring, så det har oroat hans omgivning. I samband med att Kevin försvinner och hittar stöd så har de sett leka med varandra. Alldeles omedelbart efter att det här har hänt redan dagen därpå, det berättar den här pojken om att han vet var Kevins skor finns. De ligger där och där. Och då går några kompisar dit och hittar dem och ger dem till farbropolisen, och det är också riktigt, va. Mm. Och sedan blir han ju då naturligtvis hörd. Mm. Och då säger han att han har inte dödat Kevin. Men han har ju alibi dessutom. Han har varit på biblioteket. Det här är en söndag och då är biblioteket stängt.
Men hur kan polisen ha missat det?
Ja, det är fullkomligt obegripligt. Och med tanke på det som händer 8 månader senare så blir det helt...
Du pekar på den här artikeln här som du hade med dig.
Ja, just det. Det visar sig nämligen att samma gosse, Han tas 8 månader senare på samma ställe, ungefär 100 meter därifrån man hittade Kevin. När han förgriper sig på en pojke som till och med är lite yngre än Kevin. Och han tas på bar gärning och han är bunden till den, till det övergreppet. Han har också erkänt det. Va? Och då tänker jag så här, även de här poliserna, de borde väl ändå ha reagerat. Hur stor är sannolikheten för att vi har två, eller i det här fallet de här två bröderna plus ytterligare en, i verksamhet i lilla Arvika under den här perioden? Den är naturligtvis obefintlig, va?
Men jag undrar, kommer åklagaren idag?
Nej, han kommer ju naturligtvis att lägga den utredningen. Dels var han mindreårig när det hände, dels vill han inte medverka. Och sen har han ingenting att slå honom i huvudet med. Och nu är han då i 35-årsåldern, 33 ja. Och han är lätt att få tag i. Han finns i vårt västra grannland. Så i den med inga praktiska problem, men de juridiska är oöverstigliga, vill jag påstå, om man inte bara erkänner.
Men tror du att de här båda bröderna då, att åklagaren
ja,
då kommer att säga...
Jag tar i tur och ordning då. Det är det första. Och sen har vi det andra. Det kommer inte att bli några åtal eller reprimand mot de här som har skött det där på det här helt obegripliga viset. För det blir det aldrig i Sverige tyvärr. Och så kommer man lägga ner misstankarna mot Robin och hans 5 år och hans bror Christian som är 7. Det är jag helt säker på. Annars så blir det knepigt värre, va? Och sedan så kommer man sannolikt också lägga ner en fortsatta utredning.
Ja, vi får återkomma om det här. Tack så mycket.
Ja, det var så lite.
Tack snälla.
Ja.
Ja, den 27 mars 2018 så friades ju Robin och Christian helt från de här misstankarna om brott. I mars 2022 så tilldelades bröderna ex gratia. Det är ett skadestånd på 1 miljon kronor vardera.
Ja, alltså 1 miljon versus att ha varit misstänkt för att ha tagit någon annan människas liv är väl inte jättestort plåster på såren kanske. Ja, alltså av de fallen vi har haft hittills så är nog det här alltså på riktigt en av dem som är absolut värst.
Det tror jag också. Det är så himla mycket som, alltså allt från start till slut. Det har gått fel allting. För nu är det ju så. Det är ju ingen ny misstänkt har kunnat hittas. Ingen kliver fram. Ingenting händer. Men någon eller några där ute vet ju vad som hände den där dagen 1998. Och så är det ju bara.
Den här boken om Kevin-fallet kommer ju att bli en film också. Som bekräftades 2022. Vad är dina tankar om det här, Sofie? Tror du att de här två bröderna har mördat Kevin?
Det tror jag absolut inte.
Nej, det har väl vi varit ganska tydliga med båda två i hela avsnittet här, tänker jag.
Sen så tycker jag väl att det själv det är ganska svårt att så här säga vad man tror. För det är så mycket som inte har gjorts i den här utredningen återigen. Så man vet inte riktigt vad man ska tro. Alltså det enda som jag kan haka på det är den här 13-åringen. Och jag förstår inte hur de bara kan släppa honom när de bevisligen vet att han har ljugit i förhör och angett ett falskt alibi. Hur kan de bara släppa det sen?
För att de hade ju redan bestämt sig för att det var de här två pojkarna.
Ja, uppenbarligen.
Det är det enda jag kan tänka mig.
Kallberg
ville bli något jävla stjärnskott och lösa det här.
Ja, och så gick det så här.
Och då gav han sig på det lättaste som fanns. 2 små barn. Det är det enda jag kan tänka. Jag är inne på exakt samma spår som dig. Jag tror som dig att de här 2 pojkarna är oskyldiga och att man borde ha fokuserat väldigt mycket mer på den här 13-åringen. Jag tror inte att jag har något mer att tillägga heller faktiskt, för nu blev jag helt trött i huvudet här.
Ja, och jag har inte heller någonting att tillägga. Man blir väldigt arg och frustrerad bara mest.
Nej, så jag tänker att vi rundar av här för den här gången helt enkelt. Och på återseende. Du har lyssnat på Mystiska fall med mig, Malin.
Och mig, Sofie.